their success. You know, the years before, people would be like, oh, well, they're successful. And I was like, no, there's a level that they can hit, which they're so ready for and they haven't hit yet.
Flera svarta kvinnliga artister når den framgång på scenen de förtjänar idag, säger Rachel Chinoriri. Bland annat genom att artister som Sabrina Carpenter, Ray och Charlie XCX bjudit in akter som tänjer gränserna.
It puts women in this certain position where women are allowed to be however they want, whoever they want. So I really appreciate, you know, the platform. It's then you can just see how much things are starting to change and what is becoming normal, and we should normalize seeing black and POC women in these sorts of spaces.
Reporter Tanja Ulriksson. Brittiska komikern Russell Brand ställs inför rätta misstänkt för våldtäkt och flera sexuella övergrepp. Brotten ska ha begåtts mellan 1999 och 2005 och gäller fyra olika kvinnor enligt BBC. Han har tidigare nekat till alla anklagelser.
I USA blev det även idag en dyster start på börsen i New York i turbulensen kring president Donald Trumps importtullar. Efter ett par minuters handel hade Dow Jones industriindex fallit 2,3% och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 2,9%. Och vid lunchtid idag så kom beskedet att Kina lägger ytterligare 34% i tull på varor från USA som svar på USAs nya tullar. Fredrik Shaw som är Kina-konsult och ordförande i Sweden China Trade Council säger så här.
Det var inte så oväntat för mig heller. Det är tydligt en stark markering av missnöje från Kinas sida gentemot USAs agerande.
Mindre än två dygn efter USAs tullbesked svarar Kina. Förutom att man sätter samma procentsats på tullar inför landet också restriktioner på export av sällsynta jordartsmetaller. Fredrik Shaw menar att Kina är bättre förberedda för att klara amerikanska tullar nu jämfört med då USA införde dem förra gången 2018. Men att Kina går ut hårt snabbt är ett tecken på att man vill pressa USA till att backa.
Ja, det är det. Och dessutom är det en signal från Kina till USA att vi vill behålla det här globala handelssystemet som ni amerikaner skapade efter andra världskriget. Men nu är det USA som drar sig ur det här systemet som de själva skapade. Och resten av världen vill behålla det.
Kina-experten Fredrik Shaw, reporter Eva Isak Krona. Stockholmsbörsen har idag hittills gått ner med 3,4%. En dansk domstol dömer en 18-årig svensk till 10 års fängelse för att ha fraktat mer än 4 kilo sprängmedel från Sverige till Danmark. Sprängmedlet användes sedan för att försöka spränga en byggnad i Odense där 25 personer befann sig. Ekot med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Efter Trumps tullchock, börserna skakar och Kina svarar med tullar på alla amerikanska varor.
Studio 1 idag med Monica Saarinen och Mikael Sjödell. Vi ska också till Örebro 2 månader efter skotten.
Vi möter några av dem som befann sig inne i skolan under dramatiken.
Skotten är mycket.
Sen gick brandlarmet igång, berättar Marda.
Med brandlarmet?
Brandlarmet, ja. Den är lärare. Alla, komma, komma.
Hör Mardas berättelse. Och efter klockan 5 är skolkuratorn på Risberg ska med oss direkt om flykten undan skytten och arbetet efteråt.
Ska svenska kor ha rätt att få beta utomhus eller ska de stå in i laggorn hela tiden? Det ska vi också debattera.
Ja, det har varit fortsatt skakigt på världens börser idag. Även börsen i New York backade vid öppning för en halvtimme sedan. Oron för ett handelskrig är nu ett faktum efter att Kina svarat på Donald Trumps tullhöjning med egna tullar på amerikanska varor.
Ett extra tillägg på 34%, lika mycket alltså som Trumps senaste höjning. Och detta ska börja gälla 10 april, alltså dagen efter Trumps tullpaket rullas ut.
Hanna Salberg, Kina-reporter här på Ekot, är med oss nu. Varför svarar Kina på detta sätt?
De känner sig tvungna
det är inte så att Kina har velat göra det här. Tvärtom så har man varnat i flera veckor för att det här kan förstöra hela världshandelssystemet. Och det gör man ju för att Kina har tjänat på världshandelssystemet. Det man gör nu, det är att försvara sig med samma medel. Man slänger på samma tullsats som USA har slängt på Kina. Kanske i förhoppning att det ska få igång en förhandling. Men man har i så fall bara en vecka på sig att lösa det här.
Vi kanske ska reda ut också, vad är det för produkter som Kina och USA handlar med varandra och där det här kommer bli en stor fråga?
Till att börja med så handlar ju USA från Kina och det är den stora delen av handeln och det som Donald Trump är irriterad på. Och det handlar om att Kina exporterar till exempel mycket elektronik, mycket textil och det är både till amerikansk industri som vill kunna använda de bästa och billigaste råvarorna och till amerikanska konsumenter som nu alla riskerar att drabbas då av höjda priser. Och i andra riktningen så vill Kina gärna importera spannmål. Det är allt från majs till oljefrön, sojabönor från USA. Och man importerar fortfarande, även om det har minskat en del, energiprodukter som olja och gas. Men där har Kina varit noga de senaste åren när det har surnat med USA att försöka importera också från andra källor så att man inte är lika beroende.
Men visst är det väl så också att Kina tillverkar en del av den elektronik som egentligen i grunden är amerikansk? Alltså telefoner och datorer och så vidare.
Absolut, det är lager på lager. Det är väldigt komplicerat och det är därför många är så rädda nu. Därför att man vet ju inte riktigt vad konsekvenserna blir i slutändan om man börjar riva upp de här alla kedjorna av handel och folk som har tjänat på att hitta det billigaste här och det bästa där och tillverka där och flytta produktionen dit och så. Då har både faktiskt amerikanska och kinesiska företag kommit fram till att det är bra att tillverka i Sydostasien. Eftersom Kina börjar få brist på den här billiga arbetskraften som man har haft tidigare år och blivit så stort i exporten på. Så att många kinesiska företag har krupit ur Kina på grund av den anledningen. Och också på grund av att när det har surnat med USA har man tänkt att ja, men det är ju bättre att vi inte tillverkar, alltså att det står made in China utan att det står made in Vietnam.
Och där förstår jag, USA har ju gjort något liknande. Man har letat Precis. Efter att börja placera sig i tredje land. Funkar den där strategin?
Ofta i Vietnam. Ja, nu har ju Vietnam fått 46% tull bangat i huvudet också. Kina är nu uppe på 54% tull från USA sammanlagt. Och ja, det ser ju liksom bara krångligt ut för alla och alla kliar sig i huvudet idag.
Hur pratar man om detta i Kina då?
Det är en unison negativ kör som allt ifrån kinesiska utrikesdepartementet till alla experter som du kan hitta som säger att det här är destruktivt. Och naturligtvis vill man att får det framstå som att Kina också tvår sina händer. Att man är noga med att Kinas tullar mot USA börjar gälla dagen efter. Att USAs tullar börjar gälla mot Kina. Men man har också visat sin styrka, sin unika position i världshandeln som man har när det gäller sådana saker som sällsynta jordartsmineraler som numera nästan bara tillverkas i Kina och som alla som tillverkar elektronik, elbilar och sådana saker behöver köpa in. Då har man lagt exportrestriktioner på det då för att visa sin styrka, sin makt mot USA. För USA är till största delen beroende av Kina för just
Biter
de här
det där då?
Ja, det är frågan om. Sannolikt så kommer det ju få alla att se om sitt hus. Mm. Både amerikaner och europeer kommer att försöka se om de kan hitta och tillverka saker själva. Men det är ju inte någonting som går över en natt. Och det kanske inte ens blir lika bra som det har varit hittills.
Du, vi har ju hört då hur börserna verkligen, hur det bara skakar överallt i Sydostasien också. Har Kina någon börs där det händer saker också, eller?
Ja, nej, det går ju inte, alltså, det går inte bra någonstans.
Nej. Men de har en börs i alla fall där.
Ja, de la ner sin börs. Ja, de la ner sin börs under kulturrevolutionen. Men sen sprang den ju upp igen i och med att man började göra marknadsreformer på 90-talet. Och det här är ju en intressant historia som du kommer in på, Monica, nu.
Jaha,
för att
okay.
Det var ju Kina som blev inbjudet av USA, mer eller mindre, i världshandelsorganisationen. Och idag så har Kina lämnat in ett klagomål, en stämning nästan kan man säga, i världshandelsorganisationen för att klaga på att USA inte följer reglerna i sin egen kapitalism. Bok.
De känner sig lite lurade eftersom de blev inlurade då i det här världshandelsorganisationen. Och nu...
Lurade och lurade. De har varit smarta och de har tjänat mycket på det.
Ja, ja. Tack så länge, Hanna Sahlberg. Vi ska säga välkommen till ytterligare en gäst.
Ja, Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du, kan vi konstatera nu att det är ett handelskrig, eller?
Ja, det liknar väl det. Det beror lite på vad som sagt de här fall som vi hörde i förra inslaget om det här, den här veckan man har på sig om det, innan det utlöses på riktigt. Så man vet ju inte riktigt än, men det verkar vara på väg dit, ja.
Okej, så det är först när vi ser att tullarna träder i kraft, då är kriget här, så att säga.
Ja, precis. För nu är det ju fortfarande lite oklart vad som... Det ändras ju för lite från timme till timme vad Trump och hans mannar säger för någonting. Så man måste väl vara lite försiktig. Men det ser oroväckande ut faktiskt.
Ja. Men du, många gör ju den här jämförelsen med den här tullchocken, om man får kalla det så, från Trump då, med 30-talet. Vad var det som hände då egentligen?
Vi gick ju in i vi har det här med Wall Street som föll ihop 1929 i New York och som följdes då av den så kallade stora depressionen. Och vad som hände då under det var ju det att man mängder med människor stängdes ut i arbetslöshet. Det blev oerhört tuffa tider. Och i de tuffa tiderna så blir det ju lätt att man måste kunna hitta någon sorts utväg och få igång på hjulen igen och få folk i arbetet igen. Mm. Och då tog man till tullvapnet och det blev ju allt mer all handel liksom, den förekom förstås under 30-talet fortsatt, men det blev ju en sorts på en helt annan nivå och mycket mindre utrikeshandel än det hade varit tidigare.
För visst var det så att presidenten i USA, Hoover, han hade ungefär samma tankar som Trump har idag, nämligen att han ville få industrin i USA att blomstra och därför infördes de här tullarna.
Ja, precis. Och just i det läget också med en jättehög arbetslöshet som ju krävde publiken krävde ju, väljarna krävde ju att man skulle göra någonting åt det. Och då tog man till, och det här är ju någonting som ändå har förekommit tidigare i historien, man har gjort sånt här i samband med tillbaka på 1800-talet och ännu tidigare. Mm. Att man har tagit till tullar i så här lägen. Men nu blev det ju då i enorm stor skala, och framförallt var det USA som gick in för en protektionistisk linje. Mm. De höjde ju tullarna skyhögt upp faktiskt. Och det där, ja.
Men du har såg i en gammal intervju sagt att alltså från Trumps förra mandatperiod att det var också det här som ledde till Hitlers framgångar i Tyskland.
Ja, absolut. Nej, det var det. Kollapsen som ju för det internationella samarbetet inklusive handel och allting ökade nationella motsättningar var ju en starkt bidragande till Hitlers att han uttagit. Och då förstås den arbetslösheten som var på 30-talet som ju drabbade Tyskland jättehårt. Så det är klart att det är en av de viktigaste faktorerna bakom varför Hitler kom till makten överhuvudtaget och varför också vi fick andra världskriget. Så att det är klart att det, ska man se det så är det ju väldigt oroväckande. Mm.
Ja, ser du sådana risker nu då för något liknande, en politisk oro som kan leda till något oönskat?
Ja, det problemet är när man börjar på det där med att höja tullar och den andra svarar då med motsvarande. Så man får ju ett sånt där handelskrig. Man vet liksom inte hur stoppar man det. Hur kan man trappa ner det liksom? Så risken är ju att det här ökar genom att nationella spänningar och globala geopolitiska, brukar man kalla det för, motsättningarna. Så det är klart att vi kan ju se fram emot det inte blir ett världskrig. Så är det i alla fall så att det skapar en massa konfliktytor.
Mm. Du, och det är ju det vi ser här nu. Kina svarar idag. Vi har ju många väntar säkert på vad EU ska göra. EU har sagt att det finns en plan för att svara starkt om det skulle behövas. Men ett förslag som jag tänkte bolla med dig, det är det här att faktiskt ta ner tullarna till 0% som svar. Det var en tanke från Svensk Näringsliv igår att det skulle kunna vara en lösning. Vad tänker du om det som svar i en sån här konflikt?
Ja, jag förstår inte riktigt hur de resonerar. Dessutom så känns det ganska verklighetsfrämmande, okay, faktiskt.
Varför då?
Ja, det är därför att det är det naturliga sättet att försöka göra till åt en situation, det är ju att gå med samma medel tillbaka. Så här. Och det är precis det som... Så att jag tror att det rent psykologiskt och politiskt och så vidare ska vara väldigt, väldigt svårt.
Det känns, är det det historien lär oss, att svara med samma medel?
Ja, det jag försökte säga förut, att man, det här liksom trappas upp av sig själv på något sätt. Man sätter igång en process som är jättesvår att stoppa och som leder till sådär. För då, någon måste i så fall då träda ur och få räkna med att det politiska priset för det kan ju bli väldigt högt, och det är väldigt osäkert vad som kommer hända i sånt läge om man gör så.
Mm.
Så att jag har lite svårt för att förstå hur man tänker.
Hanna Sahlberg, Kina-reporter. Jag noterade här, Donald Trump på Truth Social skrev för någon timme sedan ungefär: Kina spelade fel kort, de fick panik. Det enda de egentligen inte har råd att göra. Hur tänker du, hur långt är Kina villigt att gå i den här situationen vi har nu?
Kinas syn på frihandel är ju lite dubbel. Man vill ju ha det här systemet som är förutsägbart och där Kina kan exportera och för den delen också importera. Men man har ju unika möjligheter att stänga av kranen för vissa produkter. Det har man visat, och man skulle kunna göra det mycket, mycket svårare för amerikanska företag i Kina. Och om det här fortsätter så kan ju Kina börja spela ut sådana kort. Man kan börja inreda brottsutredningar mot amerikanska företag. Sådana saker som vi har sett i konflikt med Sydkorea, Japan tidigare. Att man börjar använda sig av smutsigare verktyg. Men det Kina sannolikt vill är ju se en nedtrappning. Och det är antagligen därför man har satt hårt mot hårt. Därför att man på något sätt hoppas att det ändå ska kunna gå att lösa. Och att man kan växla ner tullarna, inte spä på dem.
Kina är ju ändå ett auktoritärt land och så vidare. Men vi hörde Lars Magnusson prata här om risk för social oro, politisk oro. Det är sånt man ser ofta när det blir ett handelskrig. Eller det är det man ser. Men de riskerna kanske inte finns i Kina.
De är väldigt någonting som partiet är väldigt förskrämt för att skulle det bli social oro, så det är kommunistpartiets värsta scenario. Det är det som man har försökt undvika genom all censur, och också att man har skyddat den kinesiska marknaden så noga att man publicerar inte öppna arbetslöshetssiffror, och man försöker att hålla miljön i Kina kontrollerad. Och det är ju det som Donald Trumps administration hoppas på, att det ska slå slint nu med den här chocken.
Ja, det är spännande. Intressant att se och följa detta såklart. Hanna Sahlberg, vår Kina-reporter här på Ekot. Och vi hörde också Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Tack.
Tusen förhör med elever och personal från Risbergska skolan har hållits under de 2 månader som nu gått sedan massmordet där 10 personer sköts ihjäl.
Och med oss direkt från Örebro nu, P4 Örebros Marcus Titus. Du står utanför Risbergska skolan där det här dådet skedde. Vad är det för plats du ser där idag?
Ja, vid platsen så är ju avspärrningarna borta där det under en lång tid fanns polisavspärrningar. Men just nu är det ganska så öde. Det är folk som går förbi skolan, precis som om det vore vardag. Och det är ju annars en plats liksom att sörja och att minnas de offren. Tidigare så fanns ju 10 000-tals ljus stod ju tända här en liten bit bort från entrén. Men där har ju det börjat växa fram en ny minnesplats igen. För det vet jag att kommunen valde att forsla bort och bevara alla de tiotusentals ljus. Men nu har det börjat växa fram en minnesplats igen. Så det är ju fortsatt en viktig plats för de som vill komma hit och minnas. Och sen inne på Risbergska, jag kikade faktiskt in genom fönstret här i entrén. Så kan man se att det har påbörjats renoveringar och anpassningar av skolan. Alltså jag kan se att det står bockar och stegar och man har satt upp papp på golvet där inne. Och det här kommer ju, det här är för att man ska ju öppna skolan sen igen efter sommaren. Vilket har tagits emot på lite olika sätt faktiskt. Men jag vet att ansvariga politiker här i kommunen, de har ju sagt att det är viktigt att man ska öppna skolan igen. Och det är då ett sätt att bevara det. För det här har ju varit en plats för utbildning länge. Det har ju länge varit en gymnasieskola och sen nu blev det ju där man bland annat driver komvux. Så att det var viktigt för kommunen att kunna öppna igen.
Och idag, alltså 2 månader sedan skolskjutningen. Fortfarande kommer ju nyheter under utredningsarbetet. Idag fick vi bekräftat från polisen att gärningsmannen då, Rickard Andersson, befann sig på skolan flera timmar före dådet. Hur vet man det?
Ja, men det här är baserat på samtal med personer man haft från de som varit inne på skolan när skjutningen började. Det är alltså vittnesuppgifter man baserar det på. Och här har det ju tidigare, det har ju funnits ett glapp som man har försökt täcka igen då. Från då att gärningsmannen sågs på Örebro centralstation. Det var ju tidigt på morgonen den dagen vid 7:30 fram till då att han ska ha setts klockan 11:30 inne på skolan. Det var den informationen vi hade tidigare. Och det här var alltså då, 11:30 var ju en timme innan första larmsamtalet som kom 12:30. Så det här bekräftar ju då alltså liksom att han varit på skolan långt innan han började skjuta. Mm.
Och Marcus, du har polisområdeschef Lars Wirén vid din sida. Tror jag.
Ja, det stämmer. Vi står utanför i Spärska entrén här. Jag tänkte börja med att fråga dig, Lars. När vi pratar om utredningen, liksom, vilka delar jobbar polisen med just nu?
Ja, men om man tittar på totalen vad vi gör i polisområdet Örebro län då, så har vi delat upp arbetet så att händelsen och utredningen runt den hanteras i en särskild händelse med en kommenderingschef. Och jag är inte särskilt insatt i detaljerna i det arbetet, utan mitt ansvar har mer varit att hålla ihop helheten.
Mm. Jag tänkte säga det, för en del av det här är ju att kartlägga den här gärningsmannens liv, Rickard Andersson. Hur jobbar man med det idag? Kan du säga någonting om det?
Nej, alltså utredningsarbetet, jag kan inte kommentera det, för jag har inga detaljkunskaper där. Men vi jobbar ju naturligtvis med det, och det är ju viktigt att få reda på vad motivbild var och vad som var drivkrafterna för honom under den här dagen.
Ja, men hur länge kan polisen arbeta med att försöka ta reda på så mycket som möjligt från gärningsmannen?
Ja, men det är viktigt att vi gör det bästa vi kan och att vi får en så klar bild som möjligt som vi sen kan berätta för anhöriga och skadade, men också för medborgarna i övrigt och allmänheten. Så vi behöver jobba på ett tag till tills vi känner att det är tillräckligt bra.
Mm. Kommer ni gå ut med någonting information då, liksom när polisen känner att nu har vi faktiskt en klar bild och att vi kommer liksom avsluta utredningsarbetet?
Ja, men vår ambition är att göra ett avslut och ha en berättelse som vi kan berätta för allmänheten helt enkelt.
Men du, Lars, många poliser var ju på plats här där vi står. De var involverade vid händelsen. Hur mår de poliserna idag?
Jag skulle vilja säga att alla anställda hos mig är på ett eller annat sätt berörda och givetvis på helt olika sätt. En del behöver mer omhändertagande med krishjälp och så vidare, och andra hanterar det på ett bra sätt. Men i stort skulle jag säga att vi mår bra.
Mm. Är alla tillbaka i tjänst?
Ja, i princip alla. Det kan säkert finnas undantag. Det är några få som har varit hemma alltifrån någon dag till ett par veckor.
Men du, vi ska prata lite om kommunikationen. För polisen har ju kritiserats efter massskjutningen när den inträffade. Att när man höll den här första presskonferensen, att man inte då berättade till en början att det fanns döda personer här inne på skolan. Och nyligen berättade ju lokalpolisområdeschefen att han klockan 15:30, det är 3 timmar efter första larmet, inte visste om någon hade dött. Alltså, hur förklarar du det?
Nej, men jag vet inte hur jag ska förklara det eller kan förklara det. Därför att det är ju mycket information som är i rörelse i en sån här händelse. Och vi måste ju alltid värdera och bedöma vilken information man kan lämna, när och till vem. Och i det här fallet så valde vi att inte berätta det då vid 15.30-konferensen. Och det är ju sånt som vi kommer få hantera i den utvärderingen och uppföljningen av hur vi har hanterat händelsen. Och där ingår ju också i hur vi har hanterat media naturligtvis. Och den informationsspridning som har varit under, före, under och efter den här händelsen.
Ja, för jag tänker det, på presskonferensen, för du var ju en del av det senare skede. Men blir det inte konstigt när flera i rummet liksom vet och man har hört vittnesuppgifter berätta om att det finns död och man ser det bärs ut bårar med skynken över. Blir det inte konstigt då att inte säga mer än att det bara finns skadade?
Jo, men en viktig princip för oss har varit att vi ska berätta den information som är bekräftad och den som vi vet. Det är viktigt att vi har riktiga uppgifter. Och sen om vi har lämnat det vid rätt tidpunkt, det är ju sånt som får ingå i den utvärderingen som kommer senare.
Men kan det här vara något som skadar förtroendet för polisen? När det ändå blir sådana här spekulationer och att man tar ju, media tar ju det man liksom ser med egna ögat och det man hör från människor på plats. Alltså, kan det skada förtroendet för polisen att man är liksom ett senare skede och berättar sånt där?
Ja, men jag tycker ändå att den återkoppling vi har fått efter den här händelsen med förtroendemätningar och så visar att vi har ett högt förtroende hos medborgarna. Jag tror att det är viktigare förtroendemässigt att vi berättar det som vi vet är bekräftat och sant. Och sen exakt när det kommer i tidpunkten, det kanske inte är det viktigaste.
Men du, det är ju också många som har frågor kring motivet, alltså varför gjordes det här? Alltså, vad var det som hände? Vad ledde fram till det här? Alltså, vad har man för bild just nu liksom av motivet?
Jag har ingen bild, för jag är inte insatt i den utredningen. Men det är naturligtvis den frågan som vi vill komma fram till och kunna berätta i den här slutredovisningen, den redovisning vi ska göra för allmänheten.
Ja, tack Lars Wirén, polisområdeschef här i Örebro.
Och vi tackar dig, P4 Örebros Marcus Titus.
Och nu ska vi få möta en av dem som undvek skotten under massskjutningen på Risbergska genom att lägga sig på golvet bredvid sin dödade vän. Och ytterligare en person som hade turen att vara sjuk just den här dagen.
Ja, vår reporter Karin Virenhed har besökt Sörby Ängsskolan som är en av de tre tillfälliga lokaler dit undervisningen nu har flyttat.
Hej, går ni på skolan här?
Andrej Rositski har en rökpaus utanför ingången till skolan. Han berättar att han är från Ukraina och varnar för att han inte pratar så bra svenska.
Lite engelska, lite svenska. I'm from Ukraine.
Andrejs två bröder är kvar i kriget, men Andrej kom till Sverige och Örebro för 2 år sedan. Han säger att han gillar Sverige och tycker att människor är trevliga här.
I'm very like it, Sverige. Very nice people. Bra.
Men han är ledsen över att skytten på Risbergska dödade så många människor.
Many people is dead, yeah. I think it's a big problem. But we måste studera. Vi vill life here i Sverige.
Andrej vill leva i Sverige och måste lära sig svenska. Själv var han inte i skolan den där dagen när gärningsmannen började skjuta. Han pekar på magen och säger att han inte mådde bra och stannade hemma.
Nej, it's day, it's a guy shot, yeah.
Yeah.
I'm home, I'm not good.
Oh.
Andrej vet inte om han hade tänkt annorlunda om han har varit i skolan under dådet. Men han ser inga problem med att skolan öppnar i samma lokaler igen. Jag är från Ukraina och jag är inte rädd, säger han.
I think it's not problem. Nej, no. I'm from Ukraine, not scared.
Hej. Hej,
hej. Hej, god.
Innanför portarna välkomnas man av två entrévärdar med gula västar. De är en del i det trygghetsskapande arbetet, säger rektor Mattias Molin när han visar mig runt i de tillfälliga lokalerna.
Så här är ju vårt café. Vi kallar det för hjärtat. Kan man fika, man kan prata. Det var det första vi gjorde ordning här. Vi har sett behovet av samtal och kunna mötas och så. Du ser, undervisningen är igång. Två lärare som undervisar.
Det är också nytt.
Ja, det är ju en del av arbetet just nu att det alltid är två lärare i klassrummet. För att man ska kunna täcka upp för varandra. Någon kanske har en dålig dag eller orken inte räcker till, men då har man sin kollega bredvid.
På din tröja så står det Örebro på själva hoodien och sen har du en liten skylt där det är Örebros logga och så står det Mattias Molin.
En del av våra trygghetsarbete är ju att vi vill markera vilka som är personal här som en trygghet för eleverna. Så att vi har ju som arbetskläder våra svarta hoodie och våra namnskyltar att elever snabbt ska se att det är mycket personal i korridorerna. Man ska känna igen, eftersom vi är en stor skola, alla elever känner inte alla lärare eller så, men då kan man se att det här är personal på skolan. Här är IT-avdelningen i träslöjden.
Ja, för det är ingen som har träslöjd här näst. Ja, hej hej.
Så vi har fått lappa och laga efter läge. Och de som sitter här inne ville, de sa att det här är vårt rum, här finns det gott om plats.
Det känns IT-aura här inne.
Ja, eftersom vi ville skapa en plats så snabbt. För att komma igång med undervisningen, det var ju viktigt både liksom utifrån elevernas progression i sina studier men också i krisarbetet. Det är det som både elever och lärare uttryckt som hjälpsamt. Att få ha vanlig undervisning och mötas och göra det vi är bra på och det vi ska göra.
Tanken är att alla, både personal och elever, ska få chans att återvända till Risbergska innan de öppnar efter sommaren. Ledningen var först med att få gå in i skolan igen. Och det var känslosamt, berättar Mattias Molin.
Ja, men det är klart att det är berörande. Jag har aldrig jobbat så mycket som nu. Så att ibland så känns det nästan overkligt med händelsen. Men den blev ju verklig. Nu håller de på att renovera. Men när vi var där fanns det ju spår av skotthål och så vidare. Men också kände jag nog någon slags änglavakt. Att jag var på rätt ställe på skolan. Det hade kunnat sluta mycket värre.
Och du har ju pratat innan om också att ni hade övat just inrymning.
Det är ju skräcken, chock, tumult. Att handla rationellt då kräver ju att man är förberedd och har tränat. Och det är ju helt otroligt hur all personal har handlat. Fattat snabba beslut. Det är alldeles övertygad har ju räddat många, många liv.
Men sen är det en sak till som nog räddat många liv, säger Mattias Molin när vi går genom korridorerna. Många av just SFI-eleverna var inte i skolan under dådet.
Vi hade nationella prov på förmiddagen som vissa elever skrev. Och de var klara för dagen på förmiddagen. Så att på eftermiddagen var det relativt få elever på plats under själva dådet.
Vad tänker du om den grejen då, att så många inte var på plats från SFI?
Det är klart att vi tacksamma över det. Jag hade önskat att det var en tom skola, såklart. Det hade varit det allra bästa. Men eftersom vi är en så stor verksamhet så vågar man knappt tänka tanken. Det hade varit flera hundra personer till på skolan. Det vågar jag inte ens föreställa mig. Och det har också varit lättare nu när vi startar upp skolan igen.
Utanför skolan träffar jag Marda Omar Adam som är SFI-elev här.
Jag heter Marda. Jag kommer från Etiopien.
När Marda kom till Sverige från Etiopien för 4 år sedan kunde hon varken läsa eller skriva. Hon gillar skolan och säger att hon behöver SFI för att kunna få ett jobb sen.
Läsa förstår, pratar förstår, jobba. Jag tycker om skolan mycket.
Marda vill gärna berätta vad hon upplevde på Campus Risbergska för 2 månader sedan där 2 av hennes kompisar dog. Svenskan är lite knackig och ibland tar vi om flera gånger innan jag förstår. Men Marda är en bra berättare som tar hjälp av hela kroppen när hon pratar. Hon var en av de SFI-eleverna som inte hunnit lämna skolan när skytten började avlossa skott.
Skotten är mycket.
Sen gick brandlarmet igång, berättar Marda.
Med brandlarmet?
Brandlarmet, ja. Den är lärare. Alla komma, komma. Ja, den alla dörren.
Lärarna ropade att de skulle komma, springa bort från korridoren. Men Marda hann inte hela vägen ut. Hon såg sin kompis Bassam som låg på golvet. När skotten fortsatte la hon sig ner på golvet bredvid honom.
Bassam, den ligger.
Ja, han ligger ned.
Ja, jag tittar Bassam. Jag ligger.
Du lägger det också?
Också. Den är ju mycket, den är ju lite stopp.
När skotten tystnade igen började Marda springa. Men när hon såg att kompisen Bassam låg kvar ropade hon på honom. Men sen fick hon syn på magen. Den var blodig.
Bassam, nej, springer.
Nej, han kan inte springa.
Nej, springer. Tittar. Bassam, blodmagen.
Mm. Du kunde inte prata med honom?
Nej, brotar den ju Bassam. Död.
Mm. Marda förstod att Bassam var död. När hon kom ut gömde hon sig bakom ett träd. Nästa gång skottsalvan tystnade sprang hon mot en buss för att ta sig hem. Hon beskriver hur kroppen skakade och hjärtat slog.
Den skakar kroppen?
Jo, kroppen. Alla är jättande. Bum, 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 bum.
Hjärtat pumpar.
Jo, springer. Jo, mycket rädd.
Efter dådet kom rädslan hon har känt i Etiopien tillbaka igen.
Mycket rädd i Etiopien. Favorari, ju samma i Etiopien.
Först kunde hon varken äta eller dricka eller sova, berättar Marda.
Sofa, nej, äta, nej, dricka, nej. Öppna och titta. Nyheter.
Marda följde dådet på skolan genom nyhetsrapporteringen. De första veckorna var hon väldigt rädd, berättar hon. Men till slut övertalade en granne henne att gå ut igen. Marda säger att en del av dem som upplevt dådet på nära håll har svårt att gå tillbaka till lokalerna på Campus Risbergska igen. Själv tänker hon att skytten var ensam och han är död. Och alla i Örebro går ju inte runt och skjuter.
Nej, alla i Örebro. Nej, den vara ensam död.
Men du är inte rädd för att gå tillbaka till Risbergska skolan?
Nej, rädd. Jo, skolan är den bra.
För Marda har stödet från omvärlden betytt mycket. Det hjälpte henne att se folkhavet som var i Örebro under tysta minuten. På tv såg hon många människors medlidande. Många var ledsna och hade med sig blommor.
Eller bro, alla, den är ledsa, blommor.
Det har också hjälpt att politiker och statsministern var på besök i Örebro. Marda tycker om kungen. Och allra gladast blev hon när hon såg på tv att han kom till Örebro.
Kung, jag titta, jag hem, jag titta. Kung bro, tickar om.
Du blev lugn av att när kungen och alla kom hit.
Jo, alla, jag tittar. Aha, bro, Sverige.
Mm, så berättar SFI-eleven Marda Omar Adam som klarade sig undan skytten på Risbergska skolan. Och det var Karin Virenhed som var reporter.
Och i vår nästa timme då hör ni Sundus Dawoodi som är skolkurator på Risbergska. Hon var där, hon flydde och har sedan dess fått bearbeta den här händelsen både själv och i sitt jobb som kurator på skolan. Klockan 5.
Och nu ska det handla om Astrid Lindgren-lagen. Ja, den kallas så ibland faktiskt eftersom det svenska beteskravet säger att alla mjölkkor i Sverige ska ha tillgång till grönbete utomhus under minst 6 timmar varje dygn under själva betessäsongen.
Mm, Astrid Lindgren, hon var engagerad för att få igenom den här lagen och fick den faktiskt också överlämnad till sig i 80-årspresent av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson. Men nu verkar den vara på väg bort. Regeringens utredare föreslår att kor ska kunna hållas inne året om.
Ja, och nu har då remissinstanserna sagt sitt om den här utredningen och många röster är kritiska. En av dem är Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Varför är det här ett dåligt förslag?
Ja, men för det första så är ju kossor ämnade för att beta ute och det är ju bara att titta på kosläppet som ju är snart, hur glad alla kor är över att få komma ut. Och med det här förslaget så skulle det kunna bli färre kosläpp för kor och det vore väldigt sorgligt. Dessutom så vet vi att friska ekosystem och biologisk mångfald är en förutsättning för en säker och hållbar matproduktion i framtiden. Mm. Och att betande djur är en förutsättning för det. Och det tredje argumentet är att väldigt många svenskar gillar betande djur utomhus och kossor. Och det betyder att det är ett mervärde för svensk mjölk. Och om man tar bort den här garantin så skulle det kunna minska intresset för att köpa just svensk mjölk.
Samtidigt är ju det här med närproducerat och sånt väldigt viktigt och det här skulle då stärka konkurrenskraften för Sveriges kött- och mjölkbönder. Är inte det också viktigt?
Ja, den här utredningen som läggs fram är ju inte övertygande i det och även Sveriges lantbruksuniversitet säger ju att det inte finns säkra bevis på det och ifrågasätter till och med den tesen. Och vi ser också att det finns stor flexibilitet i den betesrätts eller det betes lag som finns.
Vi ska släppa in Mikaela Jonsson också, vice ordförande på Lantbrukarnas riksförbund. Du är med oss på länk. Välkommen.
Tack så mycket.
Ni tycker då att det här är ett bra förslag. Hur resonerar du?
Nej, men jag vill börja med att säga att det här är en viktig och välkommen utredning som vi ser stärker både djurskydd och beredskap. Och jag vill att man ska komma ihåg att 9 av 10 mjölkgårdar har försvunnit i Sverige sedan 1990. Vi behöver en mer flexibel lagstiftning och man behöver ha en större tillit till bondens egen förmåga att säkerställa kornas djurvälfärd.
Det behövs ingen lag som säger att korna ska gå ut, utan det här det kan lantbrukarna sköta själva, menar du?
Ja, men precis. Vi behöver flexibilitet och vi behöver minska regelkrånglet för den svenska bonden. Vi ser att importen ökar samtidigt som de svenska mjölkgårdarna blir färre och färre.
Du, de här argumenten då som Naturskyddsföreningen lyfter fram här, förutom att det är trevligt med kosläpp, så också att friska ekosystem, ja, det kräver gott utomhusbete. Vad ger du för de argumenten?
Ja, nej men jag skulle säga att vi delar den oron med att de svenska nötkreaturen faktiskt har minskat. Mjölkgårdarna har minskat, men också det totala antalet nötkreatur i Sverige har minskat. Och ska vi bibehålla och öka den biologiska mångfalden så behöver vi också öka antalet gårdar och bönder som vill satsa. Och vi behöver få in nya generationer bönder också.
Men du, får jag bara fråga dig innan vi lämnar över ordet till Karin Lexén på Naturskyddsföreningen igen. Alltså vad skulle en sån här flexibilitet då kunna innebära? Skulle inte kunna betyda då att korna får gå inomhus typ hela tiden?
Det skulle ju bland annat innebära att vi har en möjlighet att få till en ersättning för bete, någonting vi idag inte kan få eftersom det finns i svensk lag. Någonting som våra konkurrenter ute i Europa har tillgång till.
Vad menar du med att ni kan få ersättning för bete? Eller vad sa du?
Idag kan man inte få ersättning för bete, för det som finns i svensk lag, det kan inte politiken ersätta för. I andra EU-länder så kan man få en ersättning för bete.
Om lagen inte tvingar er att ha djuren ute och ni då istället och lantbrukarna har djuren ute, ja, då blir det ett mervärde, för då får man lite pengar till sig om man är extra duktig, helt enkelt.
Precis.
Karin Lexén, Naturskyddsföreningen.
Ja, men problemet är ju att utredningen faktiskt är undermålig i att visa att det kommer att bli så. Och det är många kritiker som säger att det inte alls säkert att det här räcker för att vi ska få den ersättningen. Men jag vill också säga att vi delar oron över att lantbruk läggs igen. Och vi tycker också att det är viktigt att ge stöd till en levande landsbygd över hela landet. Men vi ser att det finns andra ersättningsmodeller som skulle kunna vara bättre. Vi tycker till exempel att samarbeta gärna med LRF om ett bättre ersättningssystem för just betande djur och för betesbaserad mjölkproduktion. Det tycker vi vore ett bättre sätt att gå framåt.
Men Karin Lexén, utredningen pekar ju på, nu tycker du att den är undermålig, men utredningen pekar på att de allra flesta mjölkbönder kommer fortsätta ha sina kor ute ändå. Litar inte ni på svenska mjölkbönder på Naturskyddsföreningen?
Det var inte det som jag ifrågasatte, utan det var att utredningen kan inte visa att vi skulle kunna få en ersättning från EU om vi tar bort lagen.
Men det argumentet då, att det här, bönderna kommer fortsätta ändå att ha kor ute?
Vi tror att den här lagen, eftersom den också innebär en garanti för att alla kossor är ute och att det inte blir en fråga om man har råd eller inte, utan man verkligen måste få ut korna på bete, är en garanti för svenskar som vill köpa svensk mjölk att kossorna verkligen har varit ute, och vi tror att det kommer bidra till att fler fortsätter köpa just svensk mjölk.
Mm. Men får jag fråga dig då, Mikaela Jonsson, som är viceordförande i LRF, hur länge är det rimligt att man har korna inomhus under betsäsongen? Vad tycker du?
Jag tror att den som kan svara på det och vet det allra bäst, det är den enskilda bonden som 365 dagar om året, både när det är betesäsong och inte är betesäsong, ser till att djuren har det bra. Djurvälfärd säkerställs inte genom bete, utan det är ju faktiskt bondens dagliga arbete och omtanke om sina djur.
Men vad är då problemet i så fall med de regler som finns idag? Nämligen, det finns ju då krav på att korna måste vara ute ett visst antal timmar till exempel under sommartid. Vad är problemet med det?
Men flexibiliteten som inte finns idag, det är ju den som gör att vi ser att man ser det som ett regelkrångel. Det är också en ökad kostnad. Vi behöver få till en flexibel arbetslagstiftning som gör det enklare, där bonden själv kan få välja efter temperatur och väder när det passar att kossorna är ute. Och inte en tvingande lag som vi har idag.
Men den flexibiliteten finns ju redan i den lagen som är. Bonden kan själv välja både dag och tidpunkt för när kossorna ska vara ute. Så vi ser att det finns en flexibilitet. Och vi tror absolut att eftersom så många tycker att den här betesrätten är viktig, så kommer det finnas ett stort stöd för just svensk mjölkproduktion med kossor som betar utomhus.
Mikaela Jonsson, 60-120 dygn utomhus är kravet idag, lite beroende på var i landet då korna hålls. Men vad tror du? Kommer det bli mer eller mindre av det där om den här lagen ändras?
Jag är helt övertygad om att de flesta mjölkbönderna fortsättningsvis också kommer att släppa ut sina kor. Man efterfrågar en flexibilitet. Mm. Man ska också komma ihåg att nötköttsproduktionen är väldigt beroende av att det finns mjölkgårdar. Så tappar vi mjölkgårdarna så tappar vi mycket av den biologiska mångfalden i Sverige.
Kort replik, Karin Lexén.
Som sagt, vi diskuterar gärna ersättningssystem och tror att det finns jättebra lösningar för att stärka det svenska lantbruket utan att ta bort den här beteslagen. Mm.
Vi får väl se var utredningen landar. Nu ska ju regeringen då analysera de här remissvaren och sen lägga fram ett lagförslag till riksdagen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Mikaela Jonsson, vice ordförande på LRF. Tack för att ni var med.
Vi ska släppa in nyheterna nu 16:45 alldeles strax. Efter 17:00 då är vi tillbaka. Då hör ni bland annat Sundu Stavudi, skolkurator på Risbergska skolan. En av dem som flydde undan massskjutningen.
Här är Ekot 16:45. Stockholmsbörsen rasar efter kinesiskt svar på Trumps handelstullar. Oro bland många svenskar när sparpengar rasar i värde. Utrikesministern i samtal med Turkiet om fängslade journalisten Joakim Medin. Och så är det brist på nötkött här i Sverige. Hör mer om orsakerna till det strax. Delar av innehållet i nyheterna i Sveriges Radio P1 och P4. Ja, det har varit kraftiga nedgångar på börserna under eftermiddagen efter beskedet att Kina svarar på de nya amerikanska handelstullarna genom att lägga ytterligare 34% i tull på varor från USA. Maria Landeborn är senior strateg på Danske Bank.
Det är bekymmersamt. Nu har Kina valt att svara med motåtgärder på de tullar som USA har infört. Och det här är ju det scenario som vi egentligen helst inte vill se. För ju fler tullar som införs, desto mer negativt är det för både USA och omvärlden. Och risken för att vi till slut får en lågkonjunktur ökar. Och det syns på börsen nu. Osäkerheten är väldigt, väldigt hög. Och marknader över hela världen rasar brant.
Ja, det är stora fall på börsen efter nya besked i det pågående handelskriget. Det handlar om Kinas kraftiga svar på tullarna ifrån USA. Eskaleringen riskerar att påverka hela världsekonomin negativt, säger Landeborn.
Ju fler tullar som införs, desto större är risken att det kommer påverka hushåll och företag negativt.
När börsen faller så kan det också leda till att konsumtionen minskar, vilket i sin tur kan slå mot jobben.
Den skyhöga osäkerheten kan få både människor och företag att skjuta på inköp, skjuta på investeringar. Och ju längre det förblir så, desto större är risken att det börjar få konsekvenser för arbetsmarknaden och konjunkturen.
Förutom börsen så påverkas också många andra marknader, till exempel så faller oljepriset kraftigt.
Och det är ju också en slags konjunkturindikator. Så att priserna går ner signalerar också att marknaden väntar sig att efterfrågan och tillväxten kommer bli lägre framöver. Så att det signalerar också en tydlig oro för vad som kommer hända med ekonomin till följd av tullarna som har införts.
Reporter var Victor Jensen. Och Stockholmsbörsen har nu backat 5% hittills idag. Även börserna i London och Frankfurt backar för en stund sedan ett fall på närmare 5%. Och även i USA är det röda siffror. Dow Jones står på minus 4% och Nasdaq har så här långt backat med 5%. Vi stannar kvar kring handelstullarna. Här i studion finns vår Kina-reporter Hanna Salberg. Varför gör Kina så här idag?
Kina har vilat på hanen och stått ut med 20% tull från USA under de senaste dagarna. Men nu slår man i och till och igen med samma mynt. Och det gör man för att man kanske hoppas att USA ska backa.
Ja, vad vill då Kina få ut av det här?
Kina vill få ut dels att försvara sig. Man har sagt länge att man kommer att kunna svara med samma mynt, och det är viktigt för Kina att försvara sig i det här läget. Samtidigt är det väldigt viktigt för Kina att poängtera att det här är bara ett svar. Kina vill inte det här.
Vad är det då för varor som omfattas av de här kinesiska tullarna?
Handeln går ju mest från Kina till USA. Det är det som Donald Trump är irriterad på. Och då handlar det mycket om elektronikprodukter och textil till exempel. Och i andra riktningen så exporterar USA mycket spannmål men även olja och gas.
Så vad tror du vi kan vänta oss närmast kring det här?
Ja, nu har man ju en vecka på sig om man ska försöka göra upp det här på något sätt och att det här inte ska eskalera i vad man brukar kalla ett handelskrig då. Men vi vet inte vad som blir Donald Trumps nästa drag. Det får vi väl se imorgon.
Säger vår Kina-reporter Hanna Salberg. De dalande börskurserna väcker nu oro bland många svenska småsparare. Vi hör Stockholmsbon Klara Isaksson.
Jag blundar mig igenom krisen. Jag har ju investerat lite i aktier men har inte vågat gå in och kolla, ärligt talat. Men jag satsar på långsiktigt sparande, så jag tänker att den här dippen kommer kanske förhoppningsvis inte påverka mig så jättemycket i det långa loppet.
Du kör lite strutsmetoden?
Lite så.
Jag vet inte, alltså det har ju gått dåligt i flera år redan. Mer eller mindre, alltså på börsen ända sedan pandemin och efter det. Så jag menar, det är ju som bara en ständig kamp.
Ja, en ständig kamp för Skellefteåbon David Burvald och många andra svenskar med pengar på börsen i dessa kristider. Men vad ska man då göra när börsen pekar neråt? Vi hör Tjåka Åhrman, sparekonom på SPP.
Är man långsiktig så kanske man snarare ska se över, kan jag placera om och rikta om innehavet i mitt sparande och inte sälja utan att ha någon form av strategi. Sen kan det vara de som absolut har kortsiktiga pengar placerade på aktiemarknaden och känner att man behöver ta hem det kapitalet. Och då kanske man inte har så stort val, utan då får man agera på det sättet. Men när det kommer till barnsparande, pensionssparande, alltså det långsiktiga sparandet, så kanske i det här läget vi har just nu att det snarare handlar om att kan jag vikta om snarare än sälja av.
Men för den 66-årige lokalvårdaren Carlos Jorquera får börsnedgången ingen större direkteffekt. Han kämpar redan med att klara av de fasta kostnaderna varje månad.
Nej, jag kan inte spara pengar. Jag känner är 16 000 per månad. Det är inte så mycket. Jag betalar hyra nästan 8 000. Jag måste betala el, internet, mat. Det är jättesvårt att spara pengar, det är inte. Det funkar inte nu.
Reporter var Felix Österperson. Vi byter ämne. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard har nu pratat med sin turkiske motpart om journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Utrikesministern betonade att Sverige vill få hem Medin så snart som möjligt, men i övrigt är utrikesministern mycket förtegen.
Jag går inte in på exakt vad han sa i vårt samtal, men jag var väldigt tydlig med hur viktigt det är för regeringen och hur viktigt det är att Joakim Medin ska få komma hem så fort som möjligt.
Skulle du beskriva det som ett framgångsrikt möte? Tror du att det ger någonting?
Jag går inte in på det, men jag var som sagt mycket tydlig med vår ställning och våra förhoppningar.
Ja, mycket mer än så ville Maria Malmer Stenegard inte säga om sitt samtal med Turkiets minister. Om Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet, anklagad för att ha förolämpat president Erdogan och samröre med terrororganisation. Malmer Stenegard beskriver det som ett känsligt fall Hon vill inte heller säga något om hur regeringen jobbar vidare med det.
Jag förstår att det finns stort intresse för hur regeringen agerar och vilken strategi vi har. Men på grund av känsligheten i fallet så kan jag inte gå in på exakt det.
Mötet med Hakan Fidan ägde rum i samband med NATOs utrikesministermöte här på Alliansens högkvarter i Bryssel. Och när det gäller den stora NATO-frågan om USAs fortsatta engagemang för alliansen, där var Malmö Stenegard desto tydligare.
Alla försäkrar att USA står bakom NATO, artikel 5. Litar du verkligen på det?
Ja, det gör jag. Det är min entydiga uppfattning från alla samtal jag har haft med amerikanska företrädare.
Samma budskap kommer från de flesta andra, inklusive USAs minister Marco Rubio och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. De säger att USA står bakom NATO, men att det kommer med krav på att Europa och Kanada satsar mycket mer på försvaret. På den avslutande presskonferensen här på mötet fick generalsekreteraren Mark Rutte en fråga om Donald Trumps massiva tullar som han ska rikta mot alla andra NATO-länder och om det inte gör det svårare för dem att lägga mer pengar på försvaret. Rutte sa att han inte vill lägga sig i ekonomin. Man ska inte blanda ihop de frågorna, tyckte han.
I think these two are really separate and we should keep them separate.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
En dansk domstol dömer en 18-årig svensk till 10 års fängelse för att ha fraktat mer än 4 kilo sprängmedel från Sverige till Danmark. Sprängmedlet användes sedan i ett försök att spränga en byggnad i Odense där 25 människor befann sig. Men brottet avbröts då en polisbil kom till platsen. Ytterligare 3 personer döms till långa fängelsestraff. 3 av 4, däribland svensken, kommer att överklaga domen. En vecka efter den kraftiga jordbävningen i Sydostasien skiftar räddningsarbetet nu fokus när chansen att hitta fler överlevande är ute. Över 3000 människor har hittills bekräftats döda bara i Myanmar.
The relief efforts in Myanmar have now shifted from search and rescue operations to addressing the urgent humanitarian needs of survivors.
Räddningsarbetet har nu skiftat fokus från att hitta och rädda överlevare till att möta de stora humanitära behoven, säger Win Myat E, minister för humanitära frågor i National Unity Government, Myanmars skuggregering som bildades av politiker som avsattes i militärkuppen. Han är själv utomlands, men skuggregeringen har folk på plats inne i Myanmar, där militären idag saknar kontroll över stora delar av landet. Win Myat E's ministerium med strax över 100 anställda har arbetat på marken från dag 1 med att organisera räddningsarbetet och leverera hjälp. Just nu är deras prioritet att förse människor med tak över huvudet, vatten, mat, sanitet och sjukvård.
Because many survivors lack adequate shelter and the basic necessities.
Militärjuntan i Myanmar har vädjat om internationell hjälp efter jordbävningen. Men precis som vid tidigare katastrofer tyder mycket på att regimen aktivt hindrar hjälpen från att nå alla drabbade. Skuggregeringens Win Myat E säger att militären blockerar hjälpsändningar vid vägspärrar och griper frivilliga arbetare som trotsar utegångsförbudet.
Military is restricting access by establishing checkpoints, blocking aid deliveries and detaining volunteers found working after curfew.
Jag frågar Win Myat E om prognosen från den amerikanska geologiska myndigheten som säger att det sannolikt är över 10 000 som omkommit.
Maybe true.
Ja, det kan stämma, säger han. Det är många regioner som fortfarande är svåra att nå på grund av förstörd infrastruktur och militärens begränsningar. Axel Kronholm, Bangkok.
Det är brist på nötkött här i Sverige. Antalet nötkreatur har minskat stadigt under de senaste 30 åren och det märks av tydligt nu.
Det är väl kallt. Går du bra istället? Ja.
Fredags eftermiddag i saluhallen på Hötorget i Stockholm. Köttdisken är full av röda köttstycken. Här kan man nästan inte tro på att det råder nötköttsbrist. Men så är det. Vi hör kötthandlaren Tolga Ynal.
Våra slakterier som vi jobbar med till exempel meddelar oss att den där tillgången som vi har haft i alla år som vi har jobbat med dem finns inte. Det börjar minska.
Och tillgången till nötkött har faktiskt minskat under flera år. Mikaela Jonsson är vice ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF.
Tittar man så har antalet nötkreatur i Sverige minskat med 12% under 2000-talet. Och tittar vi över en ännu längre tidsperiod så har faktiskt antalet nötkreatur mer än halverats i Sverige.
Och enligt Jordbruksverkets siffror så var det i december förra året den största minskningen på 6 år. Vilket märks i butiker. Både ICA och Axfood säger till Ekot att de ser en brist på nötkött just nu. Och anledningen till att det ser ut som det gör, menar Michaela Jonsson, är att det har varit svårt att tjäna på nötköttsproduktion ekonomiskt.
Nej, men den största anledningen handlar ju faktiskt om en för låg lönsamhet under en för lång tid. Vi behöver öka lönsamheten. Det är först då man vill satsa på sin produktion, utveckla den, bygga ut eller öka.
Och Tolga Ynal hoppas på att det snart ska vända.
För där handlar ju om vår krisberedskap, om vår självförsörjning. Det är ju mycket viktigare frågor än att bara stå här och prata om biff, pommes och bia.
Reporter Elsa Ivarsson. Idag firar Klippan i nordvästra Skåne nationaldag för 4:e året i rad. Anledningen är att dagens datum låter bra på nordvästskånska. Lars Göransson är en av initiativtagarna.
Det 4:e året, vi har den 4:e. Tillkomsten var väl att vi satt ett gäng och spånade om att Klippan borde ha sin egen dag. Då kom vi till att tänka på första torsdagen i mars och tyckte att det ligger ju bra i munnen för en smålänning. Den 4:e, det var det datumet vi fastnar för som ligger bäst i munnen för en skåning.
Och just det datumet tycker instiftarna också funkar nationellt. Eller ja, i alla fall i hela Skåne.
Nordvästdialekten har ju blivit lite att vi tar bussen till Lund och sånt. Va? Men alltså den 4:e, det funkar i hela Skåne tycker jag.
Och hur firas då den här stora dagen?
Genom att äta en klippanbakelse och titta på underhållningen här.
Reporter var P4 Kristianstads Johanna Sackau. Som väderprognos. I kväll och i natt omkring halvklart och i mellersta Norrland snöbyar som under natten försvagas och passerar östra Svealand. Imorgon väntas sol som i Östersjölandskapen och Norrland varvas med stackmoln och lokalt någon snöby. I fjällen mer utbredda snöbyar och tätare moln. Temperatur från i sydväst knappt 10 plusgrader till längst i norr runt 0 grader eller enstaka minusgrader. Huvudnyhet idag att Stockholmsbörsen rasar och står just nu på minus 4,8%. Producent Gunilla Österlund.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, Studio 1 fortsätter.
2 månader efter skolskjutningen i Örebro, vi möter skolkuratorn, en av dem som gömde sig undan skytten, Rickard Andersson.
Hjälpen har svårt att komma fram till drabbade efter jordbävningen i Myanmar.
Israels planer på att flytta palestinier från Gaza i etnisk rensning.
Det menar Amr Moussa, tidigare generalsekreterare i Arabförbundet. Vår Mellanöstern-korrespondent har träffat honom.
Och behövs det en haveriutredning om varför utmattningssyndrom överhuvudtaget blev en diagnos i Sverige.
Socialminister Jakob Forssmed är med oss direkt. Monica Saarinen och Mikael Sjödell i studion.
Ja, vi återvänder till Örebro. 2 månader efter att Rickard Andersson sköt ihjäl 10 personer på campus i Risbergska innan han tog sitt eget liv.
En som var där inne på skolan när allt hände, det är Sundus Davoodi. Välkommen till Studio 1.
Tack snälla.
Du arbetar som kurator på Risbergska. Jag tänkte om du ville börja med att ta oss tillbaka då till tisdagen den 4 mars. Var var du någonstans när du upptäckte att någonting hände på skolan?
Ja, det var februari då. Det är den dagen, det vill jag bara berätta här med alla mina känslor och tankar som dyker upp just nu faktiskt också. Jag var i skolan, det är en vanlig dag, en fin dag. Vi är i skolan i vår trygga miljö. Jag var med mina 2 kollegor. Vi satt och åt mat på matsalen där och njöt av fisken som var väldigt god. När vi var klara faktiskt, det var nästan 12:30. Vi gick iväg för att kunna bara lämna våra tallrikar och bestick och glas enligt den sorteringen vi har i systemet i skolan. Och där befann oss i korridor A som heter. Där och då jag hörde första faktiskt skottet. Och då blev jag lite så här, när det blir det här, man vet inte om det är fantasi nu i huvudet eller verklighet, eller stämmer inte. Men jag kände och jag visste att det var ett skott. Efteråt, väldigt, väldigt kort tid, kom det andra skottet. Och där och då kände jag att det här är en skolskjutning. Det är någon person som skjuter i alla fall. Och då sprang jag tillbaka till skolrestaurangen. Jag befinner mig fortfarande i A-korridoren. Och när jag gick tillbaka, då, som jag kommer ihåg det faktiskt, att jag skrek med all kraft jag hade inom mig själv. Två gånger att någon skjuter. Där jag kunde komma fram i alla fall. Och där och då i stunden märkte jag, och det var säkert någon annan också som reagerade på skottlossningen och säkert skrek också på andra sidan, för att vi har två dörrar i skolrestaurangen. Ena kommer du in och den andra går du ut ifrån den. Där och då började liksom alltihopa det där med att jag såg att folk, de var i rörelse liksom, att, som jag kommer ihåg det. Och några kom liksom bara mot mig för att de ville lämna skolrestaurangen och gå förbi mig, om det var till huvudentrén eller om det var andra dörrar vi har. För det är olika korridorer vi har. Det är en skolskola också. Det är flera dörrar från olika håll. Den är labyrint, liksom, det här är skolan med den här reformen vi har. Och i det liksom, när jag bara befinner mig att det här är skottlossning, och nu har jag sagt det här till många som är där i skolrestaurangen, och det flera säkert också öppnade den här nödutgången för att kunna bara gå ut och egentligen rädda sig själv och springa för livet.
Ja. Och du varnar alla, ja. Folk börjar springa åt olika håll som det låter.
Ja.
Några lämnar ut genom då en nödutgång, men vissa springer åt fel håll också, eller?
Det kan vara det. Jag tänkte så här, egentligen där och då, när hjärnan kommer fram till att nu är det liksom jättestressig situation. Många av oss kanske kan inte bedöma hur och på vilket sätt man vill bara lämna. Och några kanske tyckte att det blir nära till dörren, till entrédörren. Och några kanske tyckte nej, det är liksom bakdörren som man kan bara gå till den här gården som vi har på baksidan av skolan.
Mm.
Så det är väldigt svårt att bedöma just nu vem som har gjort rätt eller fel. Alla försökte bara rädda sitt liv. Och jag tänker att det blir lite så att det är kris, det är liksom chock, det är katastrof av tankar liksom som dyker upp och man vet inte vad ska man ta vägen.
Du sa det här att du förstod redan efter första skottet att det faktiskt var ett skott.
Ja.
Hur förstod du det, tror du?
Vet du vad? Jag tror någonstans var det så här. Det var väldigt skarpt ljud. Och det var nära. Om det var gärningsmannen var så nära oss, kanske han befann sig i B eller BC-korridoren. För mig var det så nära.
Mm.
För att jag måste säga det här under 80-talet, jag upplevde krig i Irak. Jag kommer ursprungligen därifrån, men jag kan inte säga att det är på grund av det. Men det är bara liksom, det är direkt min hjärna tog den här signalen. Det här var en skottlossning. Och när det var, det ena kom och den andra kom och sen kom den tredje. Det för mig var det bara faktiskt, det var inte någonting som bara ramlade från någon vägg till exempel. Det var ett skarpt ljud och väldigt, väldigt, väldigt annorlunda.
Mm.
Och då gjorde det liksom, när tredje kom och det är fortfarande, jag befinner mig i A-korridoren som jag sprang så och sa till personalen i köket som inte var medvetna faktiskt om det. Återigen, eftersom det är en skolskola och kanske ljudet kommer inte fram så folk inte kanske uppfattade det, om elever eller personal. Vi som var nära kunde förstå att det här är någonting faktiskt.
Men blir du kall och rationell eller blir det kaos bara i huvudet? Eller vad händer i dig?
Ja, det som hände i mig faktiskt, det blir absolut en rädsla. Men samtidigt, jag kände, jag hade en viss av kontroll, kan jag säga det, på grund av att när jag förstod att det var någonting, det var skottlossning, min hjärna hjälpte mig faktiskt i det för att kunna rädda mig själv och rädda de andra som fanns där i skorrestaurangen, för det var mängder av människor där. Sen i det kanske blir det att man agerar, om det är rationellt eller inte. Jag agerade på ett sätt som jag vill rädda många som var med mig. Och vi vet inte vad är det som pågår på den andra korridoren.
Nej.
Egentligen. Ja.
Och du springer sen in, du går in till köket, yes, varnar kökspersonalen. Och där, vad jag förstår, stannar du också ett litet tag tillsammans med kollegorna.
Absolut. Och det var för att av de här två kollegorna, en försvann, hon sprang ut säkert från entrédörren och den andra stannade kvar med mig. Så vi gick in till köket när jag varnade och så blev vi fem. Det är tre personal från köket som fanns där och jag och min lärarkollega.
Vad pratar ni med varandra om då? Eller hur agerar ni där?
Du vet, är det bara att man känner att är det här på riktigt? Är det skottlossning fortfarande? Det är nästan att det är ofattbart och det är det faktiskt. För efteråt också kunde vi inte ta in det. Och när vi stannade där, det blev vi inrymda i några minuter för att vi snabbt kunde låsa dörr. En av kollegorna gjorde det direkt. Och när vi var där, knappt 3-4 minuter tror jag, eller 5. Ibland tidsuppfattningen också kan bli det väldigt olika från person till person. Och där och då kom jag hade inte med mig mobil alls, ingenting. Bara nycklar hade jag med mig.
Och då nycklar kom till
jobbet. Ja. Det är jobbnyckel och namnbricka och bara det, liksom inget annat. Jag tänkte liksom, det är lunchtid, jag behöver inte ha med mig mina mobiler, ingenting. Så vi ville bara njuta av stunden när vi satt där. Och då kom det faktiskt, vi har en app i våra mobiler, personalen har det och i datorn också. Det heter Q-Safe. Och i det kom ett meddelande att man ska lämna skolan, det ska bli utrymning. Och i stunden när vi står där och det är min kollega som hade med sig min mobil och det sa att vi ska lämna skolan. Det är självklart en stor risk. Man vet inte om det finns någon annan gärningsman inne i skolan eller det finns någon annan ute. Men vi bestämde oss att alla fem ska